If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Du lyssnar på Brobacke podcast. Varje vecka kommer jag ge min marknadssyn med fokus på pris, sentiment och makro. Välkomna! Då var det dags för avsnitt 57 av Brobacke podcast. Idag gästas jag av Erik Lundqvist. Han är kapitalförvaltningschef på Coeli. Vi pratar vitt och brett om marknaden. Vi reflekterar lite kring året som har gått och framtidsutsikterna. Mycket intressant avsnitt med Erik blev det. Lite kort kan jag nämna också, sen förra avsnittet så har vi sett en aktiemarknad som stiger. S&P är väl upp lite drygt 6% och botten kom in ganska exakt där jag och Nikos spelade in. Vi har sett en dollar som sjunker och faktiskt börjar testa riktigt intressanta nivåer. Vi kan titta på eurodollar som testar sin nedåtgående trend för året. Vi kan titta på USD/SEK som har kommit ner och testar eller faktiskt handlas under topparna från 2020 covid. Det vill säga när det var som värst där. Så det vi vill se nu för en fortsatt stark aktiemarknad och generellt ett starkt riskklimat är att dollarn fortsätter att falla och lite nivåer, alltså breda penseldrag över 4100 på S&P 500 ses som ett styrketecken igen. Vi kan också notera att Bitcoin har studsat rejält från sitt tidigare topp från 2017 och som nu tror jag för andra eller tredje gången har börjat agera stöd då. Så att klart förbättrade datapunkter sen sist ni lyssnade. Vi kan inte göra helt att den här nedgången är klar ännu, men det ser klart mycket bättre ut. Och kan vi få en fortsatt stark aktiemarknad och fortsatt försvagad dollar så ser det bra ut helt enkelt. Men med det sagt, nu kickar avsnittet med Erik från Coeli igång. Välkomna! Sådär, då välkomnar jag Erik Lundqvist, förvaltningschef på Coeli, till höstens andra avsnitt av Brobacke podcast. Välkommen hit Erik.
Tack så mycket, kul att vara här.
Ja, men kul att se dig. Du, vi hoppar rakt in på det roliga och spännande. Vi har ju en inflationssiffra som kommer ut idag, tisdag. Och jag gjorde ju såklart förarbetet och såg att du hade varit ute i DI och pratat lite kort här. Intressant. Ska vi börja med inflationen? Jag vet att det är en av de sakerna som du tittar på. Och vad är din syn på inflationen? Och ge oss lite dina tankar där.
Ja, men gärna det. Nej, men det stora temat är ju att inflationen divergerar i USA och Europa. Förhoppningsvis så får vi andra månader i rad att inflationen faller i USA medan den väntas stiga i Europa och i Sverige, som även får data under den här veckan. Men det är klart, på estimaten så är det, liksom, det är ganska stort spann. Förväntan ligger mellan 8,3-8,7% i inflation. Och jag tror att vi ser ju de här tydliga att de här lättnader i produktionskedjor, lägre fraktpriser. Vi har ju sett även i tidningarna idag om pristrycket på sällanköpsvaror faller. Samtidigt som vi vet att både hyror och löner fortfarande ökar. Man har ju också sett att marknaden har ju redan handlat på det ganska rejält de senaste dagarna i det avseende att man har tryckt upp aktier då, för man förväntar sig att inflation, får vi en datapunkt till med fallande inflation, så börjar nog många slappna av att inflationen i USA verkligen är på väg ner. Vilket som sagt redan syns i prissättningen, tycker jag, under de senaste dagarna.
Intressant att säga det. Hyror och löner, det är där den stora liksom, inflationsdriven är just nu.
Ja, men precis. Och löner är ju alltid någonting som laggar. Löner brukar faktiskt stiga liksom, långt in i en eventuell lågkonjunktur innan de börjar falla tillbaka.
Kombinationen då med väldigt hög sysselsättning i USA, misstänker jag, som driver på det.
Ja, men jag tror att jag hela tiden försöker få ut mitt budskap är ju det att det här är ju en väldigt lång process i avseenden att de här obalanserna som skapades under pandemin som förvärrades av kriget tar tid att få ut i systemet. För att vi alla pratar ju som att vi redan är i lågkonjunktur, men det faktum är att vi är fortfarande i högkonjunktur, men vi oroar oss för något som kanske komma skall under nästa år.
Om jag går över på liksom prisdatan, så är ju en relation som alltid är viktig för mig att titta på när det gäller just inflation. Det är ju tips mot IEFs, alltså inflationsskyddade bonds mot 7- och 10-åriga treasury bonds. Och det där ledde egentligen hela det här racet med liksom tillgångar som gynnas av stigande räntor och framförallt energi. Vi såg det redan innan, långt innan kriget bröt ut egentligen, att den där började bryta upp över viktiga nivåer. Även här i maj när den relationen gjorde en topp, så var det något som ledde faktiskt att inflationen började toppa, och vi såg en bra sommarbörs för aktier som missgynnas av stigande räntor, tech och så vidare. Nu står den relationen faktiskt på den lägsta nivån sedan februari 2022, det vill säga innan kriget. Så min syn det är att räntemarknaden prisar in den lägsta inflationen sedan februari 2022, eller förväntningarna. Nu blir det ju väldigt intressant att se hur den där relationen rör sig efter de här siffrorna kommer ut. Blir det en överraskning och så vidare. Men jag skulle säga att om vi faktiskt tar ut den nivån på nedsidan som har varit så signifikant, 1,10, då är liksom inflationsracet för mig för den här gången liksom över. Sen kan det komma liksom nya race i inflationsförväntningar och så vidare. Men det blir nyckelnivån. På samma sätt, skulle den studsa kraftigt här, ja, men då är det nog fortsatt inflationstrade som gäller. Det som talar emot att vi faktiskt har sett en toppinflation en dag, det är väl framförallt när jag tittar på energiaktier. XLE är ett bra kontrakt att titta på där om man vill liksom ha en bred vy kring brun energiaktier. Du kan även titta på agriculturals, alltså DBA, ETF-en. Någon syn där? Räntemarknaden ser ut att prisa inflationen till lägsta sedan februari 2022. Samtidigt ser vi inflationsdrivna kontrakt som XLE och DBA faktiskt börjar försvara den här senaste nedgången sedan i maj och börjar trenda uppåt igen.
Jag ska börja med att korrigera mig själv. 8,5% var ju förra månaden när det sjönk ner från 9,1 månaden innan, och nu är ju konsensus då 8,1%.
Snyggt.
Ja, och jag tror att jag delar din syn att mycket av framtiden kan läsas ur energimarknaderna, för att det som har hänt under de senaste veckorna i princip, eller egentligen som under sommaren, är ju det här att tidigare oroade man både för ökad inflation och ökade räntor, men även den här konjunkturoron. Och det som har hänt under de senaste veckorna är att långräntan är fortsatt att stiga samtidigt som börsen har stigit under september. Så det finns flera tecken på att marknaden oroar sig allt mindre för lågkonjunktur, och att hela den här nedgången vi har sett under augusti var ju helt enkelt räntestyrd. Så att jag tror som du att inflationen ska ner, och jag tror också att vi har nått toppen. Det som skulle kunna sätta lite krok på för en fortsatt uppgång på aktiemarknaden lite längre fram, det är ju det att ifall verkligen konjunkturoron fortsätter att minska, att man kanske kan få att oljepriserna börjar stiga igen, och då har vi redan sett lite grann ju under de senaste dagarna.
Spännande. Du, utöver inflationen så pratade du också om ett par liksom ämnen eller saker som du ville se för att börsen ska vända upp. Och jag vet att en av dem var värderingar. Kan du utveckla lite där?
Ja, men vi alla försöker ju på något sätt utvärdera liksom bästa förmåga när man kan ha nått den här botten. Och min poäng är att det är ju väldigt svårt, men det finns ju några indikatorer att ha koll på. Så utöver det jag pratat om säger det att värderingen behöver ju vara under snittet.
Är den det nu?
Ja, det är det kanske inte i USA i alla fall. I Europa så börjar vi komma ner, och det beror också på lite grann vilken tidssäsong vi mäter på, ska man ju lägga till. Men jag tror att det som jag står mycket fasta på, det är ISM, alltså inköpschefsindex i USA. Och där är det ju så att 90% av avkast på amerikanska börsen kommer ju när ISM är stigande. Så därför liksom kan man ju ha som tumregel liksom att kanske sälja aktier på ISM på 60 och köpa när det börjar falla under 50. Och ska man känna sig extra trygg ska nog ISM ner ytterligare en bit, alltså kanske ner mot 46, för att man historiskt sett ska se tydliga mönster på att det är en högförväntad sannolikhet på positiv avkastning med en investering på den nivån.
Det där är jätteintressant. Jag kommer ihåg så väl just hösten 2018 när ISM tror jag hade sin bästa siffra någonsin, och det var också toppen då för aktier. Så det är alltså trenden i ISM vi ska titta på. Sen började ju den siffran trenda ner.
Ja, men så är det verkligen.
Så att en, om vi ponerar att vi får en, liksom en väldigt dålig ISM-siffra, men att den trenden börjar vända upp, då skulle det vara en medvind för aktier. Alltså.
Ja, men verkligen. Låg nivå trendande uppåt är det bästa för aktiemarknaden.
Intressant. Du, sen så tycker jag, vi kan väl komma in lite på det här, det är ju, jag sa det redan förra podden när Nikos från Atlant var här, att jag känner mig ganska ensam i campet att detta inte är ett bear market bounce utan kanske början på något bättre och trevligare. Vad är din syn?
Nej, men jag tycker det är intressant och roligt att du sticker ut hakan där och är lite contrarian, för att som du har pratat lite om innan här, så är det en enorm stark konsensus på att det här är ett bear market rally. Och jag tror att utmaningen med det där, det är egentligen flera. För det första så är det ju så att aktiemarknaden brukar ju vända 2-3 kvartal innan bolagens vinster bottnar. Det brukar vända 1-2 kvartal innan inköpschefsindex bottnar och sådär.
Så pris leder alltså? Intressant.
Så pris leder när det kommer till det här. Och sen tror jag också att utmaningen är den att, du pratade tidigare i en avsnitt så här, att är det här en 2008 eller är det en kortare rörelse? Och det är rätt avgörande, för tittar man på de här längre nedgångarna 08 eller 00 så har vi sett ofta en 3-4 rejäla bear market rallies innan det verkligen vänder upp. Så problemen är ju ofta det att det är väldigt samma egenskap åt bear market rally som det är på den riktiga vändningen. Så oftast vet man ju ärligt talat för sig där efteråt.
Alltid är det så. Det är alltid lätt att kolla i backspegeln. Så är det. Så, men något jag har noterat det är att om global risk, om vi brett säger att det toppade redan februari 2021, det var då de riskigaste sakerna toppade ur. Sen dess har vi haft liksom 50% av aktierna på Nasdaq i ner mer än 50%. Det är inget snack om saken. Det har varit en extremt negativ trend. Även om det har känts som en riktig liksom, berg- och dalbana här på slutet, om vi tar från maj tills nu då. Det har varit väldigt volatilt. Så kan man ändå konstatera att om man tittar på, jag gör en lista på aktier med 52 veckors lägsta som en viktig statistisk indikation. Den bottnade faktiskt för 3 månader sedan. Tar vi en annan så här, teknisk indikator som kanske inte är något jag använder för att tajma, men det är ändå någonting som jag använder för att mäta temperaturen. Lite som, är det regnigt ute eller är det soligt? Och det är RSI, inställt på kanske den mest vanliga perioden, 14. Och tar vi S&P, trots de här kraftiga nedgångarna som har skett nu så blev faktiskt RSI aldrig översåld. Och ska vi ha en definierad nedåttrend, då ska RSI gå ner på översåld. Ett vanligt missförstånd kanske är att man ska köpa på översålt och sälja på överköp. Men i de långa trenderna, då tenderar RSI att gå översålt väldigt länge på negativa trender och överköpt och aldrig lyckas komma ner på översålt då. Så att, och så på du har det här med sentimentet, det är fortfarande väldigt negativt. Vi har retail, vi har institutioner. Retail kanske förvisso äger lite mer aktier än vad jag skulle vilja se för att vi ska ha en långsiktig botten. Vi har inte riktigt sett den här urblåsningen i positioneringen. Men man är fortfarande ner 25-30% sedan början av året, många. Sen har vi, ta hedgefonder till exempel, som har en rekordlåg allokering mot aktier. Och vi har också CTA som faktiskt gick kort här i början av september, som har fått äta några procent emot sig nu. Har du, nu var det mycket där, men har du några reflektioner, någonting du vill komma in med?
Nej, men jag tycker det är väldigt spännande, väldigt mycket som du säger. Och jag är nog lite i ditt kamp, men jag tror att det viktigaste för mig, det är nog inflationen. Eftersom att om vi får rätt nu, vi båda här, att inflationen verkligen faller tillbaka i USA, så innebär det ju två saker. Det första är att diskonteringsräntan på aktier faller, alltså det är ett stöd för värderingarna. Och det andra är ju det att konjunkturnedgången behöver inte bli lika stark, så alltså behöver inte EPSen påverkas lika mycket. Och tyvärr då motsatsen nu, så att inflationen verkar sig mer ihållig, att räntan kommer att hållas ännu högre under en längre period, vilket är negativt för diskonteringsräntan, negativt för värderingarna, och kommer påverka EPSen mer negativt då. Så att jag är nog där att du kan mycket väl ha rätt. Jag tror att vi kanske kommer ha en period till med rätt volatil börs innan man kanske får den här uppgången som du pratar om. Annan statistik som är intressant är så att hur länge brukar en bear market vara, och hur djup brukar den vara? Och då är det ju så att den har varit, liksom, medianen är 24% och medlet är 30% i USA. Så man kan väl säga att man har varit där ungefär. Ja. Men tittar man på tiden så är det här betydligt kortare. Vi peakade ju på S&P här första handelsdagen i år. Och sen dess har det varit mer eller mindre neråt då. Och tittar man på genomsnittlig bear market så har det varit ungefär 2 år. Sen andra världskriget går man tillbaka ännu längre, så har det varit nästan 4 år då. Så det går snabbare och snabbare hela tiden. Så att jag håller nog liksom benägen att hålla med dig, men jag kanske tror att det kanske tar lite längre tid innan vi är där.
Alltså, det är alltid, och det spelar in lite på, vi pratar om, du pratar om högre räntor och så vidare som blir någon typ av våtfilt. Jag plockade fram den här statistiken faktiskt här om dagen. Kombinationen räntor upp och aktier ner är faktiskt ganska ovanlig, eller väldigt ovanlig. 11% av tiden, om jag tittar sedan 1980, så har så varit fallet. Nu ska jag säga så att de 11%, då har aktier haft väldigt svårt att bottna. Jag vet att du har nog en makroförklaring varför. För mig som försöker dumma ner allting och göra det så enkelt som möjligt, så är kryptoniten, vi kan inte ha stigande räntor och stigande dollar samtidigt. Det kommer inte aktier vända på. Men däremot så kan vi ha perioder där räntor stiger och aktier går bra. Vi kan nämna 2004-2007, och vi kan backa tillbaka och ta andra perioder också. Men jag väljer att stoppa där. Har du någon, liksom, vad är makroförklaringen till att det ändå är ovanligt att aktier sjunker en längre tid när räntor stiger?
Jag håller med. Den här dynamiken är ju väldigt spännande. Pris versus fundamenta. Och liksom, för mig finns det en väldigt enkel förklaring på det där historiska sambandet. Det är det att traditionellt sett så höjer ju centralbankerna räntan när konjunkturen är väldigt stark. Vilket gör att man ligger ofta lite efter. Vilket innebär att man kan höja räntan och konjunkturen är fortfarande stark. Bolagen fortsätter öka vinsterna, vilket gör att börsen stiger när räntorna stiger. Sen så blir det så att när centralbanken har kommit så långt i sin räntehöjningscykel att man har passerat neutral ränta, vad det nu kan vara då, så helt enkelt det blir åtstramande när konjunkturen vänder, då reviseras ju det där sambandet. Så att för mig så är ju räntan och inflationen viktigare än dollarn. För mig är det så att dollarn stiger när det är oroliga tider. Mm. Samtidigt så måste jag hålla med om det, eftersom att det finns otroligt mycket som prisas i dollar, så kommer det där ha en stor effekt. Inte minst såklart för råvaror. Så jag tycker det är spännande med positioneringen. Mm. För jag tror att den kommer ha liksom en stor effekt. Och det vi har sett under årets första 8,5 månader är det att man har ju försökt, den här buy dip mentaliteten som var så enormt starkt under uppgången och faktiskt även under början av året, tycker jag. Absolut. Den måste ju på något sätt dödas för att man ska kunna liksom få en rejäl uppgång. Och jag är kanske inte helt säker på att man är där. Jag håller med dig, institutionella investerare, hedgefonden och så vidare, ganska tunn positionering. Men tittar jag på amerikanska ETF-flöden som är kanske den bästa indikatorn för mig vart amerikansk retailinvesterare är, så är det fortfarande så att de inflödena är ju högre än det historiska snittet. Det är egentligen bara 2021 som trumfar det där.
Gäller det både aktiesidan och obligationer, eller är det framförallt aktier att titta på där?
Den informationen jag följer är på aktiesidan, och där är det fortfarande riktigt starkt då. Och tittar man på fondbolagens förening i Sverige, så kanske inte riktigt lika bra indikator med någon form av indikation, så är det ju så att fram till och med juli, jag har inte sett augustidatan, så är det mer eller mindre plus minus noll. Så ingen har egentligen börjat sälja.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ja, nej, det är någonting ändå att reflektera över, att sentiment och positionering tenderar ju att följa varandra, och vi har fått någon typ av diskrepans sen covid, och jag kan inte förklara riktigt varför det är så, men tittar man på datan så har det där gått isär, och det borde gå ihop, kan jag tycka. Så antingen ska då sentimentet bli bättre och positioneringen vara kvar där det är, alternativt så ska folk sälja av ordentligt för att komma ner till där sentimentet där.
Men jag tror att det är så enkelt som att för första lågkonjunktur någonsin så fick amerikanska hushåll mer i plånboken, inte mindre pengar, och en hel del liksom letade i sig till börsen. Så man kan ju också vända att någonting positivt, att amerikanska hushåll har ju, och egentligen hushåll generellt sett, har ju en starkare utgångspunkt än man vanligtvis har när man går in i den här delen. Vilket gör att man är liksom köpkraftig. Så märker man att det här går ju ganska fort. Men om man tittar på historiska mönster som du är inne på, så är det ju helt rätt. Det där, positioneringen ska ju vara negativ historiskt sett för att börsen ska kunna vända. Och jag tror inte att vi riktigt är där när det kommer till retail.
Om vi hoppar in på lite andra mönster. Säsongsmönster är ju populärt att prata om. Jag har sett många rubriker här om att september är en historiskt riktigt dålig månad för aktier. Och tittar man på det vanliga 12-månaders säsongsmönstret så kan jag vara beredd att hålla med. Då brukar man ju snarare säga liksom, get yourself sober and buy in October. Någonstans där börjar det bli attraktivt. Men ska vi titta på lite längre cykler? Vi tittar på 4-årscykler eller midterm election, presidential cycle som det kallas. Och de infaller då när vi ska ha en midterm election. Så är Q3, det vill säga där vi är nu, en väldigt strong buy, en väldigt stark köpsignal som historiskt har genererat en avkastning på uppåt 20% ett år senare då. Om vi pratar lite midterm election i USA, har vi något vi kan säga där eller något vi kan utlösa? För det försvinner mycket i tycker jag. Det pratas inte så mycket om det.
Nej, men verkligen. Jag tror att det pratades ju en hel del om det här innan den svenska valrörelsen blev som allra hetast. Så nu får man väl lite tillbaka till det där lite grann, och faktum är att det har hänt en hel del intressanta grejer på slutet. Och det är ju så att vi vet ju det att sittande president brukar ju alltid tappa i midterm, om man tittar på historiska data, men det är ju också så att han skapade ju kroppen för sig själv, framförallt med uttaget Afghanistan. Det finns ju flera exempel på det där, såklart med avtal på ubåtar och så vidare. Men sen vad som har hänt är att han har fått en del seglar, som det här med Inflation Reduction Act, som är egentligen en stor satsning på förnybar energi. Och man har ju också hanterat kriget i Ukraina på ett väldigt bra sätt. Så vad som har hänt i närtid är ju faktiskt att från att ha varit helt uträknade, så har ju faktiskt Demokraterna gjort en stark återkomst i opinionsundersökningarna, och nu är det dött lopp eller en marginell positiv fördel för Demokraterna. Och det här är såklart något som marknaden vet om, det är bara att vi inte fokuserat så mycket om det på Sverige, men det är så här att för några par månader sedan så var man mer eller mindre marknaden helt säker på att demokraterna skulle tappa majoriteten i båda kamrarna. Och nu är man ute att de kanske tappar i ena kammaren och behåller i den andra. Så att det här skulle ju kunna innebära en större risk såklart då för ökade skatter, framförallt mot företag men även rikare privatpersoner. Och tittar man på vad de internationella husen estimerar, så snackar vi kanske 1-2% på EPS negativ påverkan om de skulle få igenom de här höjningarna, om det skulle vara så att de går stärkta ur mellanårsvalet.
Om vi tar den fundamentala anledningen varför den signalen brukar vara en, liksom en strong buy, är att det tenderar att komma stimulanser liksom från politiker vid de här tidpunkterna. Vi såg nu Tyskland, var väl förra söndagen, va, där man liksom kom ut med lite stimulanser i Europa. Även om vi fick en kraftig räntehöjning och så vidare. Men har du någon syn på, kan det komma något mer där från amerikanskt håll? Är det något som du ser som orimligt eller?
Ja, men det här IRA då, Inflation Reduction Act, är ju både väldigt stor och det är någonting som kommer att påverka en under längre tid.
Ja.
Och du är ju självklart rätt, det är ju så det är. När det är valår så försöker den sittande presidenten, eller om det kan vara regeringen, vad den är i hela den demokratiska västvärlden, försöker ju såklart gynna sig själv genom att göra reformer som gynnar.
Jag har sett lite av det senaste veckan i Sverige.
Ja, ett och annat utspel kanske, ja.
Ja, intressant. Något mer jag vill prata om, vi började inte med det, men jag tänker att vi ändå ska reflektera lite kring året som har gått. Vad var dina förväntningar inför det här året, och kan du så här i backspegeln, för det vet vi ju alla, det är lättast att handla i backspegeln. Kan du liksom blicka tillbaka lite, blev det som du tänkt dig, och om inte, varför, och om det blev det, har det varit svårt att exekvera på? Hur reflekterar du hittills kring 2022?
Jag tror att det har varit ett väldigt svårt år både för retail till professionella investerare. Det är ju väldigt få som har goda resultat om man inte har varit liksom fullinvesterad i energi eller liknande. Även trendföljande hade ju en bra start på året. Jag tror att många av oss pratade om de här eventuella problemen i slutet av 2021. Men jag hör ju till en av de som blivit överrumplad, liksom hur starka de blev. Inflationen har stigit mer än väntat. Centralbankerna som yrvaket startade alldeles för sent har ju också fått höja mycket mer än väntat, och vi är väl faktiskt ärligt talat fortfarande i den processen. Att tittar man på marknadens förväntning och alla stora aktörer, så fortsätter de faktiskt att revidera upp förväntningarna på hur mycket centralbankerna kommer höja, och nu även på senaste tiden hur länge man kommer vara uthållig med höga räntor. Så vi såg de tendenserna, men de är betydligt värre. Så jag har ju tyvärr kanske inte tagit så mycket position på det som man kanske hade önskat. Och Coeli förvaltar ju både aktier, räntor och hedgefonder. Och mitt ansvar, utöver att jag leder det där, är att jag förvaltar de breda mandaten. Och vi vet ju det, att de breda mandaten som alltså investerar både i aktier och räntor, blandfonder, strategifonder, vad kan tänkas kallas, har ju haft de värsta 8 månaderna någonsin i modern tid. Och det är ju såklart eftersom att i takten med att börsen har fallit, för att egentligen värdet på obligationer har fallit, så man har inte haft skydd någonstans.
Så det är de här historiska sambanden som tidigare har funkat så bra i en nedåtgående räntemiljö har liksom ställts verkligen på sitt huvud, och det har gått väldigt, väldigt snabbt.
Man har inte kunnat gömma till någonstans. Nej. Och till det ska man ju tillägga, jag tror att där kanske har professionella investerare tappat mer. Och såklart, vissa har ju tappat på att hållit kvar för länge vid förra årets darlings, eller tidigare årens darlings. Där kanske institutionella investerare klarar sig något bättre, för man kanske har en lite mer balanserad portfölj när det kom till storlek och stil. Men även där tycker jag att man ser att institutionella investerare också har tappat om, men kanske inte riktigt lika mycket. Så den stora frågan är ju så att okej, men när kommer det börja fungera igen då? När kan man ha en balanserad portfölj, man får någon form av skydd? Och som sagt, vi är fortfarande i en period där ränteförväntningarna höjs, men min analys är att vi är i slutet på den där. Så snart börjar risk-rewarden bli ganska bra. Men jag tror också liksom att den riktigt stora kicken som vi får på det där, när man kan tjäna pengar på att räntor faller, är nog sannolikt som när Fed tvingas att vända och bli mer mjuk. Och där fanns det ju många förväntningar på att det kanske sker redan i november. Och marknadens förväntningar flyttas fram till början på nästa år. Så att där är ju väldigt spännande när man ska positionera sig med mer duration i portföljen helt enkelt.
Spännande. Du nämnde det att du förvaltar ett brett mandat på Coeli och du är även med och väljer ut andra förvaltare.
Mm.
Så här i efterhand, om vi summerar hittills med ändå det faktumet att det är inget som är på plus i år. Hur tror du liksom att tankarna kommer gå framgent hos er men även hos andra? För det här är inget som står ut för Coeli, utan det är alla storbanker. Det är alla försäkringsbolag eller andra wealth managers och boutiquebanker. Jag har nästan inte hittat egentligen någon strategi med breda allokeringsmandat som är på plus i år. Det står ut. Det är några få trendföljare och det är någon hedgefond och sådär. Men överlag kan vi säga att i princip hela professionella marknaden är minusår. Tror du att det här kommer liksom ändra hur man ser på välja strategier och förvaltning, eller hur går dina tankar där?
Ja, men det känns som att både du och jag har varit med om några såna här bear markets i våra karriärer. Man känner igen det här mångt och mycket, att man hoppas alltid att allfinansieringen ska vara bättre när den faller, men den är sällan det. Däremot så brukar allfinansieringen vara riktigt stark när det väl vänder, för att då är ju faktiskt felbesättningen som absolut störst. Och sen kanske man ska liksom vidga den där tanken lite grann. Vilken typ av bull market är det vi ser framför oss?
Absolut.
Är det någonting som går kraftigt uppåt, ganska snabbt? Eller är det någonting som är mer fair and flat, i det avseendet att det är hög volatilitet och kanske inte lika stor potential? Är det senare som blir verkligheten, så är det så att då kommer ju alfa, alltså bolagsvalen, vara viktigare. Titta på vad som hände under pandemin när det vände där i slutet av mars, va? Så var det ju så att det var bara risk. Det som mest risk vann. Men det är så att du får inte en annan typ av bullmarknad som egentligen är den mognare fasen av bullmarknad, fast tidigare. Den är inte lika stark. Då kommer det verkligen vara mer bolagsval än stil och sektor.
Det föres osökt in på kommande period då. Jag själv räknar ju med, eller i alla fall huvudscenariot, det finns inga liksom inga binära utfall i det här spelet, men huvudscenariot det jag tittar på är att vi faktiskt kommer börja bottna ur här, och jag tror att det är troligare med typ ett 2004-2007 scenario än att vi går tillbaka till ett klimat där tillgångar och strategier som gynnas av låga räntor går bra. Så kanske mer hur det såg ut 2004-2007, det vill säga att det var oljebolag som var störst och det var banker som var störst i 2007 efter den rundan. Det betyder inte att tech och tillväxt behöver krascha, men att det kommer relativt gå sämre än det andra. Hur positionerar ni er nu och vad är dina liksom utsikter framåt här?
Om jag börjar med utsikterna, så tillväxten har ju överraskat positivt, att den är mer motståndskraftig än vad många väntar sig, framförallt i USA men faktiskt även i Europa. Vi får se hur det går med det här framöver då. Så jag delar i din syn att vi kommer få se högre räntor längre, vilket då såklart skulle kunna gynna value och liksom, helt enkelt upp- och nervänd värld mot vi hade innan det här började då. Men det kan ju också bli så att eftersom att centralbankerna måste strama åt så mycket, sannolikt få upp arbetslösheten för att knäcka inflationen, så kan vi också komma i en period däremellan när det är så att tillväxt är få förunnade. Man tänker att det är kvalitetsbolag, så den typen av bolag som gick bra tidigare, som får liksom en ordentlig knuff uppåt. För det är ju så att den här övergången från en paradigm till en annan är ju oftast ganska knepig, även om vi leker med tanken att det kommer vara value som går bäst under den kommande cykeln. Så dör ju inte där ut snabbt, utan det kommer komma fler liksom fake relative performance perioder där helt enkelt, när det gamla fortfarande går bättre. Och jag ska vara förvånad om vi inte kommer få se det även den här gången.
Om vi ska blicka lite på hemmaplaner då. Vi har haft ett val här. Det tänker jag väl inte så här jättemycket på. Men om vi pratar svensk börs så har den ändå varit betydligt surare. Och det har ju Europa också varit. Men betydligt surare än bort i USA. Snarare har ju liksom varit ner och testat de tidigare bottennivåerna här vid 1900. Som jag, för mig är liksom den stora linjen i sanden. Men om vi ska prata lite Sverige, hur ser du på svenska aktiemarknaden? Är det något som våra lyssnare behöver ta med sig, tycker du?
Ja, men, alltså, vi bor ju i ett land som har en börs som har varit en av de absolut bästa historiskt, vilket är en fantastisk start när man börjar investera. Sen så vet vi också där att Stockholm eller Sverige har ju varit en av de börsen som har gått bäst även de senaste åren fram till det här fallet. Så det har varit någon form av perfekt storm här med att det har varit liksom europeiska små bolag som är tillväxtbolag som har tagit mest stryk. Och där liksom, det har vi ju väldigt mycket sånt i Sverige.
Och där får vi göra en distinktion, va? Det är väl framförallt kanske de lite mindre bolagen som har varit performat väldigt, väldigt bra historiskt. Breda OMX30 har ju inte varit lika roligt kanske, eller inte bäst i klassen så att säga.
Nej, men helt enig, men om vi har de här stora tillväxtdrakarna, fangbolagen i USA, så är det som växer i Europa och Sverige, det är ju små tillväxtbolag, så vi kanske de man ska likställa varandra.
Mycket bra.
Och det är väl där man investerar, tycker jag, ja. Både i Europa och i Sverige, på KL och även privat, så kanske man inte är, liksom, är så mycket de här stora, för det är inte där det händer.
Nej.
Helt enkelt. Och sen ska man lägga till det där att som svensk kan det ibland vara lite svårt att förstå, men det finns ett väldigt starkt trend på marknaden att kronan alltid ska handlas med risksentimentet. Och så är det även den här gången. Jag tycker att fundamentalt kan det vara ganska svårt att förstå ibland eftersom att Sverige står sig starkt. Men det är så marknaden handlar kronan, och jag tror att det där kommer nog bevara under lång tid till, vilket gör att såklart har man gynnas av att vara investerad i utländska tillgångar. Sen tror jag så här att det är som alltid när det vänder, vilket vi kunde se under det här rallyt under sommaren, så är det som har gått ner mest som stiger mycket.
Yep.
Så det är klart att när vi får den riktiga vändningen, så är det väl troligt att Sverige kommer vara riktigt bra på samma sätt som det har varit ganska uselt hittills i år.
Har ni några favoriter i Sverige eller någonting som är så där extra intressant ni tycker som är värt att nämna?
Alltså, jag arbetar ju inte med enskilda bolag. Det är ju våra förvaltare som gör. Men när det kommer till stil så är det ju väldigt mycket av de här mindre tillväxtbolagen som har blivit nedtryckta. Men jag tror att även ifall det vänder, man behöver fortfarande vara selektiv, för att jag tror det kommer dröja ganska länge innan de här bolagen som inte tjänar pengar än så länge som kommer tillbaka. Och det är väl kanske inte ensamma mot trycker heller, har en känsla för.
Du Erik, fantastiskt kul att ha dig här. Spännande att prata om vad som har hänt och vad som komma skall och din syn på marknaden är brett. Misstänker jag att vi kommer få möjlighet att prata igen om en tid, och så ser vi om det är fortsatt surt eller om det kanske har blivit bättre. Det blir intressant, men i alla fall stort tack för att du kom, och jätteroligt.
Ja, men tack själv, Nils. Väldigt intressant diskussion. Jag tycker den här diskussionen med att kombinera pris och fundamental analys är riktigt spännande och givande.
Eller hur? Vi säger så. Ha det gott du.
Tack så mycket.
Hej.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.